Hej, du som är trogen lyssnare av Bilar med sladd. Vi skulle vilja belöna dig för din lojalitet.
För vi tror att några av er som lyssnar är över 40 och då ökar risken avsevärt för att du har högt blodtryck. Och risken den ökar sedan ju äldre du blir. Högt blodtryck det kan leda till en mängd allvarliga sjukdomar som till exempel hjärtinfarkt och stroke senare i livet. Nästan en femtedel av er som är över 40 har för högt blodtryck. Och de flesta vet inte ens om det.
Jag och Fabian driver vårdcentralen Hälsa Hemma som du möter i vår app. Om du bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö och listar dig på Hälsa Hemma vårdcentral så skickar vi hem en digital blodtrycksmätare till dig helt gratis. Blodtrycksmätaren kopplar du till Hälsa Hemma-appen och får där instruktioner om hur du kontrollerar ditt blodtryck. Gå till hälsahemma.se/bilarmedsladd för att ta del av erbjudandet.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Välkommen till Elbilsskolan avsnitt 2. Jag som pratar heter Anders Willstedt och med mig hör jag dig Alfred. Vad heter du?
Jag heter Alfred Rut heter jag.
Ja, och vi gör i vanliga fall podden Bilar med sladd som är Sveriges största podd om elbilar, ny energi, grön omställning, AI och allt annat kul som lätt följer med när man faktiskt börjar intressera sig för elbilar. Och när vi spelar in det här så är det sommar och därför är det uppehåll i den vanliga podden. Men vi tycker det är så roligt att göra detta så vi kan inte låta bli att skapa en liten specialbonusserie med tips för dig som funderar på att skaffa elbil eller är nybliven ägare eller kanske till och med elbilsexpert och vill kontrollera att du faktiskt har koll på allt. Eller vad säger du, Alfred?
Ja, precis. Eller om du bara tycker att övergången till elbilar är spännande. Man måste ju faktiskt inte ha en elbil själv för att uppskatta de här avsnitten, tror jag i alla fall.
Nej, det behöver man inte. Och vi kallar ju det här då för Elbilskolan. Och under 5 avsnitt, där i avsnitt 2, så går vi igenom vad man ska tänka på när man väljer elbil att köpa. Hur man ordnar med laddning hemma, vad man ska tänka på när man snabbladdar på resa. Och hur man får elbilen och batteriet så räcka länge. Och sen också vad man ska tänka på när man ska köpa begagnad elbil. Och de här avsnitten går säkert bra att lyssna på i vilken ordning du vill, men idag är det dags då för andra lektionen och frågan är då, som vi ska försöka besvara tillsammans, är hur funkar det egentligen att snabbladda när man är på långresa? Alfred, har du någonsin hört om någon som har dålig koll på hur det funkar när man är på långresa med elbil?
Ja, verkligen. Så här, varenda liksom, dinner party man har varit på de senaste 5 åren så kommer frågan oundvikligen att dyka upp från någon som känner sig övertygad om att det vet man ju i alla fall att det inte går. Och så börjar min fru sen himla med ögonen när jag ska överbevisa och berätta om allt som... Det är verkligen den vanligaste myten som finns att det inte skulle gå att resa långt med en elbil, att det tar... Ja, men, åtskilliga timmar som man måste stanna innan man kan få åka vidare och så vidare. Jag tror att det är många som väljer att inte köpa elbil just för att de har liksom missuppfattat det här och tror att det inte går att åka långt. Men det ska vi alltså motbevisa idag.
Ja, för i dagens avsnitt av Elbilsskolan ska vi prata om laddning på långresa. Visste du, Alfred, att det finns tiotusentals laddplatser runt om i Europa där man kan stanna sin elbil och fylla på el i den i fruktansvärt hög hastighet när man är på långresa? Det är liksom som att skjuta in el direkt från en kraftledning rakt in i batteriet.
Ja, alltså det har faktiskt jag stenkoll på eftersom jag har rest med elbil förr. Jag har varit elbilsägare sedan 2017 och före pandemin så åkte jag och min hustru till exempel. Vi tog en lång roadtrip ner längs med Atlantkusten och hela vägen ner till Algarve i Portugal. Och så till och med det gick liksom. Så det känns som att, och sen dess har det hänt jättemycket.
Ja, och vi har också kört långt. Vi har kört till Kroatien och vi har kört runt Östersjön. Och faktum är att runt Östersjön körde vi med elbil redan 2015 och då fanns det knappt snabbladdare i Östeuropa överhuvudtaget. Det var ett kapitel för sig. Det får man lyssna på i tidigare poddavsnitt om man vill höra om det. Men för att förstå det där med snabbladdning så behöver vi förstå lite om batteriet som sitter i elbilen. Vi pratade lite om det här i förra avsnitt av Elbilsskolan. Man kallar ju det som sitter i bilen, kallar man lite slarvigt för batteri, men det är egentligen massor av små batterier som sitter ihop i det som kanske ska kallas batteripaket. En modern elbil med lång räckvidd har ett batteripaket som rymmer mellan 80-100 kWh. Vi pratade lite om det förra gången också. Och stora bilar med mer el behöver ju ett större och dyrare batteripaket. Men för att förstå det här med 100 kWh, hur mycket det är, så kan man tänka på sin vattenkokare som de flesta har hemma. Den kokar upp tevattnet väldigt, väldigt fort för den har så hög effekt. Och en snabb vattenkokare brukar dra 2 kW. Och nu pratar vi om kilowatt och kilowattimmar. Vi var inne på det här förra gången. Det här är någonting man måste förstå. Tror du att folk har koll på skillnaden, Alfred?
Ja, alltså, jag tror faktiskt att det finns många som faktiskt äger en elbil och inte har koll på skillnaden trots att de redan kör framgångsrikt med en elbil. Och sen så finns det såklart jättemånga som inte alls har en elbil men ändå har koll. Men om man inte har koll på sånt här, då blir siffrorna för snabbladdning och batterikapacitet rätt svåra att förstå. Vi pratade ju lite i förra programmet om kilowatt och kilowattimmar. Att när man snabbladdar så är det såklart jätteviktigt att ha en känsla för innan man laddar, stannar hur lång tid man kommer behöva stå och ladda. Mm. Man vill ju ofta fort fram och ingen orkar stanna i många timmar på en färd mellan Stockholm och Göteborg till exempel. Men det är en vanlig missuppfattning att man skulle behöva göra det.
Mm. Om vi tar det där med vattenkokaren som exempel då, med 2 kilowatt-effekt och så låter vi den stå igång en hel timme och koka vatten, då har vi förbrukat 2 kilowattimmar. Så enkelt kan man tänka. Och kom ihåg att med en elbil med stort batteri så har du då upp mot 100 kilowattimmar, eller det finns till och med ännu större än så. Men då, om du ska förbruka så mycket el, då måste den här vattenkokaren vara igång i... Nej, nu ska jag säga. Om vattenkokaren är igång i 10 timmar så har du förbrukat 20 kilowattimmar, eller hur? Och en elbil med stort batteri har 100 kilowattimmar. Så att om du låter vattenkokaren vara igång i 10 timmar och koka vatten så har du fortfarande bara dragit en femtedel av elbilens batteri.
Alltså nu snurrar du till dig. Jag tycker det blir mindre tydligt när du håller på med dina exempel. Men poängen bara att det är ett gigantiskt batteri helt enkelt, eller vad är grejen?
Ja, det är ett gigantiskt batteri som kan lagra jättemycket el och det var egentligen bara det jag ville komma fram till. För det är viktigt för att när batteriet är jättestort så kan man också skjuta in jättemycket el i det jättesnabbt. Så om du tänker dig ett litet batteri som till exempel en ficklampa och du skulle stoppa in det direkt i en kraftledning, då skulle det ju explodera i nyllet på dig.
Okej, okay. Ja, jag hänger med i tankebanan. Du får se vart du är på väg med det här. Om elbilarnas batterier är enorma, då kan vi alltså skjuta in gigantiska mängder el.
Precis. Så nu hoppas vi lyssnarna har lite koll ändå på skillnaden mellan kilowatt och kilowattimmar. Vill du försöka repetera det, Alfred, för lyssnarna vad det är?
Jag brukar bara tänka på det som så att alltså, kilowattimme det är hur mycket som får plats i batteriet och kilowatt det är hur snabbt man laddar. Och om man laddar i till exempel då 100 kilowatt i en timme, då har man fått 100 kilowattimmar. Tänker man på det sättet så blir det ganska logiskt tycker jag.
Ja, snyggt sammanfattat då. Jag har i alla fall en stor SUV-bil, en sån Tesla Model X med 6 sittplatser. Finns också med 7. Jag tror du har med 7 faktiskt.
Ja, med 7, därför. Absolut.
Ja, och den har massor av lagringsutrymme och är jättestor. Den drar ungefär 250 wattimmar per kilometer när jag kör med den.
Just det, och det är då 250 wattimmar, 0,25 kilowatt om man ska... Ja. Eller kilowattimmar då, helt enkelt.
Ja, men precis. Ja. Kilo betyder ju 1000, så en kilowattimme är 1000 wattimmar förstås. Förbrukning då hos elbilar brukar man mäta i wattimmar och elbilar brukar ligga någonstans mellan 150 och 300 wattimmar beroende på per kilometer då, beroende på hur stor den bilen är och hur fort man kör. Och vi pratade om det förra programmet också. Och wattimmar är, om man tänker förbränningsmotorbilens motsvarighet till liter per mil, för det kan ju många förhålla sig till. Så en modern bensinbil kanske drar 0,2 liter per mil. En motsvarande elbil kanske drar 150 wattimmar per kilometer eller då 1,5 kilowattimmar per mil.
Just det, men för du sa att man brukar mäta det här i wattimmar. Det är väl Tesla, de har ju sålt flest elbilar, så det, och i dem är det ju wattimmar per kilometer man brukar mäta. Men för de flesta andra biltillverkarna, de rapporterar väl det här i kilowattimmar per 10 mil, vilket gör att det blir liksom, man får liksom gångra det med 1000 då, om man ska jämföra de här siffrorna, eller dela Teslas siffror med 1000 om man ska kunna jämföra. Men så kilowattimmar per 10 mil eller wattimmar per kilometer, det är ganska lätt att växla mellan dem.
Just det.
Och det kan vara värt att känna till när man ska då jämföra de olika fabrikaten. Du sa förbrukningen i din Tesla-bil var alltså ungefär 250 wattimmar per kilometer eller 2,5 kilowattimmar per mil. Med lite snabb huvudräkning då, så skulle det innebära att du kan köra ungefär 36 mil med din bil innan batteriet är tomt då.
Ja, men precis. Här kommer ju det klura in som du pratade om i förra programmet också då. För det här är ju bara i teorin. För bilen drar ju mer, som vi pratade om förra gången, när bilen kör fort. Och på motorvägen drar bilen mer, betydligt mer faktiskt. Och det är ju på långresa när man kör på stora vägar som man behöver snabbladda. Och det är bara då det är relevant ju. För på de resorna du kör i vardagen så laddar du hemma och du behöver aldrig ens fundera på snabbladdning.
Mm, och det här är lite ett dilemma som vi pratade om i förra avsnittet i elbilskolan. När man pratar om räckvidd på elbilar så mäter man räckvidd i en körcykel som kallas för VLTP, och den innehåller massa blandad körning. Och eftersom elbilar är så effektiva i stadstrafik så gör det att räckvidden enligt VLTP blir betydligt högre än vad räckvidd på motorväg är. Vilket ju, som du var inne på då, är det enda som egentligen betyder något. För det är bara när man kör på motorväg och åker långt som man egentligen bryr sig om sin räckvidd. Det är vardags så kan man helt enkelt strunta i det, för att man aldrig ens är nära att använda hela räckvidden, och den ändå är fulladdad varje morgon.
Och vardagskörning kommer vi prata mer om i nästa avsnitt, och laddning hemma och så. Men som elbilist så behöver du lära dig ungefär hur långt du kommer med din bil på en laddning. För det beror på massor av olika faktorer, som hur fort du brukar köra, hur stor bil du har och så vidare. Och de flesta nya elbilarna som säljs idag, de har någonstans mellan 30 och 50 mils räckvidd på motorväg. I alla fall av de större elbilarna då.
Just det. Och då pratar du om den riktiga räckvidden på motorväg.
Ja,
om man vill TP så har de här bilarna mycket högre räckvidd.
Exakt, precis. Så att om det står 60 mil till exempel pappret, så kanske du kommer 45-50 någonting. Lite beroende på hur fort du kör och så. Men det innebär ju då att om du kör mellan Stockholm och Göteborg så måste du snabbladda minst en gång, eftersom det är 50 mil mellan de städerna då.
Just det. Och snabbladdarna, de var ju utspridda i tusentals över hela Europa, som du var inne på. Finns det någon standard då som man ska hålla utkik på efter när man väljer elbil?
Ja, det är det. Alltså för många år sedan så kom EU fram till att det här måste vi standardisera, och det ska vi vara väldigt glada för idag. För den standarden som finns för snabbladdning i Europa, den heter CCS, och kontakten är stor som ett spädbarns huvud. En jättekontakt du ska trycka in i bilen. Men när du letar upp en snabbladdare så är det bara att plugga in bilen och börja ladda med då väldigt hög hastighet.
Och den här snabbladdare, de skickar alltså upp till 350 kilowatt rakt in i batteriet, vilket ju blir väldigt mycket mer än den här vattenkokaren som vi var inne på tidigare.
Mm.
Då kan man tänka att man har ett batteri som är på 100 kilowattimmar, om man laddar i 200 kilowatt. Ja, då skulle man fylla det batteriet på en halvtimme då.
Ja, men i teorin då, för att när batteriet är som allra mest urladdat och som allra mest fullt, ja, men då får du inte den höga effekten, utan den saktar ju ner då ju mer fullt batteriet är. Den högsta effekten får du fram till batteriet ungefär 60% fullt. Det skiljer sig mellan batteristandarder och bilar och så, men ungefär så man ska tänka när man kör långt. Man ska absolut inte fylla batteriet när man stannar och snabbladdar, som man gjorde med sin gamla bensinbil.
Nej, och det här är jätteviktigt. Det är många nya elbilister som gör en vurpa på det här helt enkelt när de för första gången åker på långresa. De stannar när de måste ladda, och så har de liksom bara vanan inne att man ska ladda helt fullt, och då står de helt i onödan och laddar mycket längre än vad de skulle behöva. Det är egentligen mycket bättre att dra ur sladden igen. Ja, men som du var inne på Anders, någonstans vid 60% eller även där, så upp till 75% så laddar batterierna faktiskt fortfarande snabbt. Men man vill absolut inte stå kvar till 100%, och faktum är att du kan förarga en del med trafikanter om du gör det, eftersom du tar upp en plats då. Så om det är kö vill man definitivt inte ladda till 100%. Och med en elbil så är det också på så sätt att man behöver ju inte ha extra ström med sig på det sätt som man behöver extra bensin, för och vanligtvis så vill man ordna så att det finns ett uttag när man kommer fram, så att man kan destinationsladda. Och det betyder att du behöver egentligen bara precis tillräckligt med ström för att ta dig fram till målet. Sen kommer du ändå att ladda över natten när du står där.
Exakt. Så om vi tar exemplet då som vi hade innan här, att när man åker mellan Stockholm och Göteborg, låt säga att vi har en bil då med 40 mils räckvidd, riktig räckvidd på motorväg då. Så startar vi Stockholm fulladdat och så åker vi mot Göteborg, och någonstans i Ulricehamn som är 40 mil bort då, så börjar man se att det är lite låg batteriprocent på mätaren, och då behöver man stanna och snabbladda. Men man har ju bara 10 mil kvar till Göteborg, så det är ju vansinnigt att stanna i Ulricehamn och fylla hela batteriet. Det räcker ju bara att stå i kanske 10 minuter och ladda för att ta sig hela vägen fram.
Ja, det kanske är ett extremt exempel att det är så lite extra man behöver fylla, och man kan ju vilja ha lite buffert och sådär för något oförutsett händer, men i grova drag så blir det ju så kort.
Ja, precis. Grejen är också den då att om du kör i 100 km i timmen i genomsnitt, om du tänker det, man, ibland är det lite långsammare än vägarbeten och så, så att man brukar inte snitta på 110 även om det är motorväg då. Så då har du suttit i bilen i 4 timmar om du kör 100 km i timmen för att ta dig till Ulricehamn. Och de flesta orkar ju inte sitta i 4 timmar i bil, utan i själva verket så stannar du kanske då efter 2,5 timmar för att sträcka på ben och köpa en kopp kaffe, och då passar man på att snabbladda. Så när du har kört långt så snabbladdar du alltid där du stannar till, så du vill använda varje tillfälle när du ändå står still för att fylla på batteriet.
Ja, och det här vet ju förstås företagen som bygger sina snabbladdarstationer, för de har ju byggt snabbladdarna på platser där det finns lite utbud. Som, ja, men ofta så finns det kanske någon gammal hedlig bensinstation i närheten som har ett visst utbud, eller ja, men någon annan restaurang. Så i verkligheten så upplever man ganska sällan att man behöver vänta på bilen med modern elbil, för de laddar så snabbt. Så att oftast kan det vara så att om man startar hemifrån med fullad batteri så kanske man kör hela vägen tills det ändå dags att käka lunch. Och då när man käkar lunch, ja, men då kanske det tar så lång tid att äta så att bilen väntar på en själv istället för tvärtom.
Ja, men nu tror jag att våra lyssnare förstått hur det funkar med snabbladdning på resa. Finns det inga problem med snabbladdning då?
Jo, absolut. Ett enormt bekymmer att det finns många olika företag som bygger snabbladdare, och varje företag har ofta sitt eget sätt att ta betalt för laddningen. Jag har helt enkelt inte fått till det så att det sitter en kreditkortsläsare som du brukar göra på bensinpumpen. Istället så kräver många att man har en app installerad på telefonen, och då behöver du se till att du ska liksom lägga in ett konto och ha aktuella kontokortsuppgifter och så vidare, och när kortet går ut så behöver du hålla på och uppdatera den här appen, och det kan bli ganska störigt när det finns många olika.
Mm. Det är väldigt stökigt faktiskt, och det är faktiskt här Tesla briljerar. Det blir mycket att vi pratar om Tesla, men Tesla var ju ändå först och väldigt tidiga på både snabbladdning och elbilar. Och Tesla har byggt ett helt eget snabbladdarnätverk med snabbladdare över hela världen. De kallar det för superladdare. Och för Tesla-bilister är det jätteenkelt. Man bara pluggar in bilen och sen vet laddaren vem du är, och så tar de betalt via ditt kort som du har lagt in på deras webbplats. Och nu är det också möjligt för den som äger en elbil av ett annat märke än Tesla och ladda på många av deras snabbladdarstationer. Så om man laddar ner Tesla-appen så kan man lätt lägga in sin bil där och hitta laddstationer.
Ja, annars finns det såklart andra appar också för att hitta laddstationer, som till exempel ChargeFinder och PlugShare, och så laddoperatörernas egna appar då, de andra nätverken.
Ja, men för den som kör elbil i Sverige så bör man se till att ha ett konto hos Tesla, oavsett om man äger en Tesla eller inte, för Tesla har det särklass största laddnätverket av snabbladdare. Och Alfred, jag skickar ut dig på ett litet uppdrag och visar hur enkelt det är att ladda på de här laddstationerna.
Ja, då har jag kommit fram här till superladdaren i Arboga faktiskt. Jag tänkte att innan jag börjar prata med folk om hur det är att vara på långresa med elbil, så tänkte jag att jag bara skulle börja med att sätta Teslan här som jag har på laddning. Jag kliver ur bilen, så. Låter som en gubbe redan. Tar fram sladden. Trycker på knappen. Laddporten öppnar sig. Stoppar i sladden. Handshake. Och där började den ladda. Så går det alltså till om man har en Tesla och laddar på en Tesla Supercharger. Och det är väl egentligen precis den upplevelsen som man önskar att alla elbilsägare skulle kunna få, oavsett bilmärke och oavsett vilket fabrikat av laddare det var. Och faktum är att den här standarden som ska kunna möjliggöra det, den finns. Det är bara det att den inte har hunnit implementeras överallt ännu. Så vi får hoppas att det är så det ska bli. Men nu ska vi ta och lyssna lite på hur långresa går till för andra elbilsägare. Hejsan, vad heter ni?
Jag är Birgitta.
Och Göran Mestelin.
Härligt. Och ni står här, jag ser en Volkswagen ID4 GTX bakom. Är det er bil?
Ja, det är det.
Hur kommer det sig att ni har valt, ni står och laddar på en lite långsammare laddare här bredvid superladdaren. Hur kommer det sig?
Ja, just den här bilen tar inte emot mer än 50 kilowatt. Den är egentligen på verkstaden för att fixa till det då. Så att jag kan inte ladda någon mer än 50.
Okej, så den har lite problem helt enkelt just nu.
Det var det sen vi köpte den för ett år sedan.
Tråkigt att höra. Men ni är ute och långresor ändå, förstår jag. Vart är ni på väg?
Vi ska ner till Säffle, eller ska sova i Karlstad i natt. Kommer från Härnösand.
Härligt. Hur många stopp blir det då på vägen?
Ja, det här är det andra och det blir det andra och sista för idag.
Hur länge får man stå då ungefär om man laddar så här långsamt?
Ja, 45 minuter.
Det är inte så farligt ändå.
Nej, det är helt okej. Man måste ju planera. Om man har en elbil måste man planera.
Okej, så man måste tänka mycket i förväg innan man ger sig av, tycker ni?
Ja, det är helt annorlunda att ha en elbil kontra en traditionell diesel eller bensin. Det är en ny värld, men Vi går ju mot den världen.
Är det den första elbil där?
Ja, det är första bilen.
Hade ni mer räckviddsångest innan ni köpte bilen än när ni nu har den?
Inte jag, för jag tänker att det här är bara givet att vi ska ha en elbil, men gubben lite grann, eller hur?
Ja, vi har kvar vår BMW X5 som reserv utifrån det ska gå åt pipsvängen med det här.
Hur ofta använder ni den?
Nej, det är inte så ofta faktiskt. Vi använder den här för det blir ju mer ekonomi. Alltså själva driften är ju ekonomi med elbil. Så är det bara.
Hur funkar det att betala sådär när man ska ladda dem?
Ja, men det är väl kanske den största osäkerheten. Det som är mest negativt just nu är att det är svårt att förstå och det är så många varianter och så obegripligt att man inte kan använda ett kontokort och betala på de här laddstationerna.
Hur många appar har du installerat?
Ja, jag har inte så många, men gubben som far omkring mer, hur många har du?
Sju.
Sju appar?
Ja, sju appar.
Har du reggat kreditkortet i alla dem?
Ja.
När går kreditkortet ut?
Ja, det... Säg det.
Vad heter du?
Patrik Oveland.
Hur länge har du haft elbil?
Ja, vad blir det nu då? Det är drygt 3 år.
Är det den första elbilen här?
Jajamän, det är en Tesla Model 3, long range.
Hur länge får du stanna och ladda här idag då?
Här blir det nog 15 minuter ungefär.
Okej, får man fråga vart ni startade och vart ni är på väg?
Vi kommer från Gävle, men har vi varit nere till min syster i Göteborg. Så nu kommer vi från Göteborg och ska hem till Gävle igen.
Härligt, och hur funkar ruttplanering och sånt där?
Funkar ju väldigt enkelt. Bara klicka på hem så räknar ju datorn i Teslan ut vad man behöver ladda, hur lång tid det tar och så vidare. Det är ju helt integrerat, väldigt enkelt.
Räknar den rätt?
Ja, det tycker jag.
Är det krångligt med betalning och sånt där när man ska ladda?
Krångligt? Nej, inte alls. Det enda man gör är att ta laddadaptern och trycker in den i bilen. Betalningsuppgifter lägger man in en gång på Tesla-kontot. Sen behöver man ju aldrig ta upp någon plånbok eller kort eller någonting. Det är otroligt smidigt.
Hur många laddappar så där från andra aktörer har du installerat i telefonen?
Jag vet inte om jag har någon faktiskt. Ja, kanske. Jag hade någon som jag sen avinstallerade. Jag har inget behov av det.
Tack så mycket.
Tack.
Jättefint inslag, Alfred. Men man behöver också ha koll på Ionity. Och det är ett jättestort europeiskt laddnätverk som gör att man kan åka runt i hela Europa och bara behöver förhålla sig då till Ionitys app.
Yes, och annars andra svenska kedjor som är bra att hålla koll på är ju Fortum Charge and Drive, E.ON, Vattenfall InCharge som har stora snabbnätverk. Circle K börjar komma ganska långt med utbyggnaden på sina bensinstationer också.
Mm. Så när man kör i Europa så kan det vara stökigt med lokala snabbladdarnätverk, men om man håller sig till Ionity och Tesla så klarar man sig i stort sett ganska bra. En annan grej som kan vara stökig är att vissa laddoperatörer har satt upp en enda laddstolpe på för snabbladdning. Det var ju väldigt vanligt att man gjorde så förr i tiden. Och om du då kommer fram dit och det står en bil och laddar och kanske ytterligare en bil i kö så kan du behöva vänta i flera timmar, för de är också väldigt långsamma de här. De laddarna är typiskt sett så är de inte så vanliga längre, men företaget Mer har flera sådana laddar runt om i landet och de kan man använda i nödfall, men man bör absolut inte planera in att man är beroende av dem när du kör långt. För om du måste ladda på just den enda laddaren och den är trasig eller upptagen, ja, då sitter du i sjön.
Ja, i vanliga fall så brukar ju laddning på långresa funka riktigt bra, men när det är långhelg och stora högtider, då kan det faktiskt bli kö till de här snabbladdarna, även på de stationerna som har många stolpar. Elbilsförsäljningen har ju fullständigt exploderat och de som bygger laddare, de hinner helt enkelt inte riktigt med.
Mm.
Så i högtider kan man behöva vänta lite på laddarna. Man kan fundera på om man vill välja att resa lite obekväma tider för att undvika det. Men faktum är att kötiden blir ju också annorlunda om det finns många laddstolpar. Om det till exempel finns 20 laddstolpar istället för en, då blir det ganska bra omsättning. Så även om det finns några bilar på kö så blir det ju lite annorlunda.
Mm. Och vanligtvis funkar det här hur bra som helst. Så som elbilist som ska köra långt, kom ihåg att du ska aldrig ladda fullt när du stannar på långresan. Ladda bara så mycket du behöver för att komma fram eller komma till nästa laddplats. Du kör bilen så att du kommer fram till laddaren med egentligen så låg batteriprocent som möjligt, men låt säga 10% kvar i batteriet, för att få njuta av den här fulla hastigheten på snabbladdningen upp till cirka 60%. Och om du laddar på det sättet så behöver du typiskt bara ladda kanske en kvart eller så innan du kör vidare. Men om du stannar och snabbladdar när du har 80% kvar i batteriet så kommer det gå fruktansvärt långsamt att ladda upp till 100%, så gör inte på det sättet.
Ja, det finns jättemycket mer att säga om snabbladdning på långresa, men det här var i alla fall det viktigaste. Jag kan säga att jag har ägt elbil sedan 2017 och jag har en enda gång under mitt ägande fått stå i kö.
Mm, oj då, jag har fått stå i kö flera gånger faktiskt. Jag har haft elbil sedan 2015. Men vi säger tack för den här gången av Elbilskolan. Missa inte nästa avsnitt då, för det kommer handla om laddning hemma.
Ja, om det här var första gången du hörde oss snacka för att du kanske blev tipsad av någon kompis som tyckte att det här var bra för dig, då vill jag tipsa om den ordinarie podden, för där snackar vi och analyserar vi varannan vecka alla nyheter och rön ur elbilsvärlden och allt som har med grön omställning och ny energi att göra.
Mm, och så besvarar vi lyssnarbrev och det brukar ge en hel del kul tips för dig som funderar på elbil och sådär. Och vi har ju massor med kul grejer vi babblar om och det är väl kanske det som våra 20 000 lyssnare uppskattar allra bäst.
Ja, men jag svamlar väl aldrig. Brukar du samla? Mm.
Jag samlar hela tiden skulle jag säga. Ja,
mamma tycker att vi är alldeles för babbliga i den här podden.
Ja, precis. Men jag tror att de här elbilsskoleavsnitten var lite mer stringenta än vad det brukar vara.
Ja, vi får hoppas. Prenumerera i alla fall på podden. Tipsa dina vänner och bekanta. Vi finns överallt där poddar finns, till exempel Spotify, Apple eller någon av de andra poddapparna.
Ja, och med det så säger vi väl kör elektriskt.
Sladda lugnt.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.